Passande nog så är det tacksägelsedagen idag också. Ibland så sjunger vi en lovsång här i Johanneskyrkan som heter Tusen själ. Vi sjöng den förra veckan senast. Du ger mig tusen själ att prisa dig, sjunger vi bland annat. Det här är en översatt lovsång som är spridd över hela världen. Och det engelska originalet heter 10,000 reasons. 10,000 reasons på engelska blir alltså tusen skäl på svenska. Som att 9,000 skäl att prisa Gud bara gick upp i rök när man översatte den. Som att 9 skäl av 10 inte får komma till uttryck. Och jag förstår att det handlar om översättning. Det hade inte blivit lika rytmiskt att sjunga du ger mig 10,000 skäl att prisa. Och jag förstår att vi inte ska tolka in någonting. Men att jag nämner det här, det är att just det är det som händer i den text vi alldeles strax ska läsa. Att 9 skäl av 10 att prisa Gud inte kommer till uttryck. Och jag tänker att det många gånger är så det är. Så låt oss därför med öppna sinnen lyssna till dagens evangelium från Lukas 17, vers 11-19. Rubriken är 10 spetälska botas. I den engelska översättningen är det 100 spetälska som botas. Nej, så är det inte. Det är 10 där också. Men så här står det. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd, det gjorde de för att de var orena. Och de ropade, Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem, gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. En man inte såg med blida ögon på om han var rätt trogen jude. En outsider. Jesus frågade, blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Vad är det här för text? Vad hör vi när vi läser den? Är det ett budskap som handlar om hyfs och att vi ska lära oss att veta hut? Jag tror ju inte det. Och ändå så inser jag att jag väldigt lätt hamnar där. När jag läser texten. Och andra sådana här texter. Att Samarien i någon mening visar oss hur man borde göra. Och där de andra 9 är ohyfsade och otacksamma. Jag sa att det var tacksägelsedagen idag. Rubriken för den här söndagen. Och som han har valt text utifrån. Det är lovsång. Det har vi precis sjungit. Är det hyfs att sjunga lovsång och ohyfsat att inte sjunga lovsång? Är det poängen? Är det budskapet i den här texten? Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn sjunger vi ibland. Det är en uppmaning. Sjung lovsång. Prisa Herrens namn. Vad är skillnaden mellan det och forna tiders öststater? Eller någon annan diktatur? Där den starke ledaren kräver folkets lydnad och underkastelse. Sjung nu. Ställ upp er i procession. Är inte Gud likadan? Om det är så vi känner när vi hör de här uppmaningarna. Då kommer lovsången förr eller senare att tystna och ta sig andra uttryck. Och jag tänker att det i grunden är en sund reaktion. om det så vi hör texterna och uppmaningarna. Men frågan är om det är det som är budskapet. Varför tar jag upp det här? Varför börjar jag med att problematisera redan från början när det ska handla om lovsång? Jo, för att redan från början vara tydlig med att det här är frågor som jag själv ställer mig. Det kanske du inte tror. Jag som så ofta står här borta frimodigt med gitarren och leder församlingen i tillbedjan. Men just därför tror jag så jag har brottats mycket med det här. Vem är det vi lovsjunger? Vad innebär det att lovsjunga? För är det någonting jag har lärt mig så är det att när vi brottas med någonting så kan vi vara nästan 100% säkra på att någon annan också gör det. Så när man sitter på en föreläsning till exempel och så sägs det någonting som man inte riktigt hänger med på. Jag har lärt mig att om det är så, räck upp handen och fråga. Det slår nästan aldrig fel att någon kommer fram efter eller böjer sig över och säger: du, tack för att du frågade. Jag satt också och undrade. Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar. Utan att fråga dröjer sig ovissheten kvar. Peter ler, för han vet att det där var Kenta Gustavsson som sjöng i Melodifestivalen 1980. En riktig klassiker. Vet ni inte vem Kenta Gustavsson är? Googla efter gudstjänsten. Absolut. Ja, nej. Därför kommer den här predikan inte att handla om Kenta Gustavsson. Ni får lyssna på skivan efter. Utan vi ska prata om lovsång, men inte i termer av hyfs eller att veta hut. Utan i termer av att se och att förundras. Och om konsten att säga tack. Är det så enkelt? Kommer jag nu sen i avslutningen att landa i 3 tydliga steg till ett saligt liv? Nej. Men jag tror att dagens text kan ge oss vägledning som hjälper oss att se lite tydligare. Så låt oss gå till texten. I den här texten så finns det ju en tydlig huvudperson, och det är den spetelske mannen som Jesus botar. Han som var samarier. Det som gör honom till huvudperson, det är att han till skillnad från de andra 9 vänder tillbaka till Jesus. De andra försvinner ju ut i periferin. Vi vet inte något mer om dem. Men om honom står det desto mer. Vad får honom att vända tillbaka till Jesus? Jo, det står att han vände tillbaka till Jesus när han såg att han hade blivit frisk. Och just det här att se är något centralt. Och då talar vi ju inte om att se i största allmänhet. Han var ju inte blind, han var spetälsk. Utan vi talar om att verkligen se vad det är som händer. Det som skilde mannen från de andra var alltså att han vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Hela hans liv tog bokstavligt talat en helt ny vändning. Och det står att han prisade Gud med hög röst, står det. God morgon, för jag väckte någon. Och att han kastade sig till marken. Och vi ser bilden framför oss, en man som både såg och förundrades. Och det står att han tackade Jesus. Han såg, han förundrades och han tackade Jesus. Ja, fast det är lätt för honom att göra, kanske du tänker. Han fick ju vara med om ett stort under. Jag har aldrig varit med om något stort under. Aldrig sett Gud gripa in på så tydligt sätt. Åtminstone inte i mitt eget liv. Och det kan ju inte jag säga emot. Och måste samtidigt erkänna att det går inte alltid att förklara varför vissa tycks möta Gud så dramatiskt medan andra tycks få vänta förgäves på hans ingripande. Jag ställer mig själv den frågan många gånger. Däremot är det ju inte uppenbart att ett under självklart gör att vi ser och förundras. Och att vi säger tack. Det är en av textens huvudpoänger. Eller hur? Den 9 skäl av 10 att prisa Gud faktiskt inte kom till uttryck. Trots att alla 10 hade varit med om ett och samma under. Hur kan det bli så? Det är faktiskt den fråga som Jesus också ställer sig. Alltså, var är de 9 andra? Och jag tror att tacksamheten kan vara en nyckel här. För uppenbart så är det ju det som får mannen att vända tillbaka till Jesus. För att säga tack. Och i mötet med honom får han hela sitt liv förvandlat. För i mötet med honom ser han inte bara att han har blivit botad. Utan i mötet med Jesus ser han också vem Jesus är. Det är det som är det verkligt stora undret i den här berättelsen. Rent hypotetiskt skulle han ju både kunnat se och förundrats över att ha blivit botad. Utan att för den skull vända tillbaka till Jesus för att tacka honom. Det var ju det som de andra 9 gjorde. Men det står att han såg, han förundrades och han tackade Jesus. Det är nästan så jag anar någon form av treenighet med de här orden. Där poängen inte är att lista ut i vilken ordning vi ska göra saker eller att vi ska hitta någon magisk formel för att vi alltid ska få se Jesus. Men där allt hänger samman. Jag ser och förundras. Därför tackar jag. Jag förundras och tackar. Och därför ser jag. Jag tackar och ser. Och det väcker min förundran. Är ni med? Jag tänker att det är fullt möjligt, det är rent av troligt att de andra 9 både såg och förundrades över att de hade blivit botade. Men det är också uppenbart att de inte vände tillbaka för att tacka Jesus. Och genom det gick de miste om att se vem Jesus verkligen var och att förundras över detta. Jesus hade tillfredsställt deras behov. Men han hade inte fått deras hjärtan. Det är en avgörande skillnad att närma sig Jesus i tacksamhet. Med öppna händer i visshet om att Jesus, du är den som ger mig allt vad jag behöver i livets alla skeden. Och att primärt söka honom för att han ska tillfredsställa våra behov. Tacksamheten skingrar inte frågorna. Men den ger oss en annan ingång till hur vi uppfattar svaren. Om du inte kommer ihåg något annat från den här predikan så säger jag det en gång till. För jag tror att det här är centralt. Tacksamheten skingrar inte våra frågor. Men de ger oss en annan ingång till hur vi uppfattar svaren. På just detta tema, speglat genom dagens text, menar den brittiske teologen Sam Wells att den till synes enkla konsten att säga tack är något centralt. Han säger så här. Jag talar om vad du upptäcker. Och vem du blir när du utvecklar vanan att säga tack. Må vi också lära oss att säga tack i det stora och det lilla. Och må vi också bli människor i vilka Guds ära uppenbaras. Inte som en belöning utan som en naturlig följd av. När vi närmar oss Jesus så ser vi tydligare vem han är. Så vad har det här med lovsång att göra? Kanske du sitter och tänker. Jag nämnde i inledningen att jag ofta står här borta med gitarren och leder lovsång. Faktum är att jag just nu i oktober firar 20 år som lovsångsledare här i Johanneskyrkan. Så är det. Ja, precis, det var det. Ja, tack, tack. Det var i oktober 2004 som jag första gången gick in på schema. Och sen dess har jag utan uppehåll fortsatt att göra det, faktiskt. Och det har såklart hänt enormt mycket under de här 20 åren. När jag började så hade Sara och jag precis gift oss. Vi gifte oss i maj. Jag hade tidigare samma år blivit medlem i församlingen. Sen dess har vi hunnit få 3 barn som har gett oss väldigt mycket glädje och en del utmaningar. Jag har hunnit flytta 3 gånger. Jag har gått från att ha jobbat i skolans värld till att bli pastor mitt i livet med några år av stor ovisshet däremellan som inte alls var några enkla år. Jag har tagit avsked av nära anhöriga som har fått avsluta jordelivet vad vi tycker alldeles för tidigt. Bland annat min mamma. Jag har fått flera nya vänner. Jag har fått glasögon och blivit gubbe. Livet. Och under alla dessa år har jag utan avbrott lett lovsång offentligt. Och jag vill här och nu tacka för att ni har stått ut. Nej, det lät självömkande och sökande efter mer bekräftelse. Men faktum är att jag är oerhört tacksam att jag har fått den möjligheten. Och det är på riktigt. För genom det så har det hjälpt mig och i någon mening tvingat mig att hålla blicken någorlunda klar. Det är inte alltid enkelt, ska jag säga. Det var faktiskt lovsången som gjorde att jag började läsa teologi 5 år senare. Efter att jag hade börjat. Jag måste lära mig mer, jag måste fördjupa mig. Som ledde till att jag några år senare vågade göra språnget och säga upp mig för att fördjupa mina studier, som ledde till att jag idag är pastor här. Och vad som väntar, det vet inte jag, det vet bara Gud. För att leda lovsång handlar inte primärt om att stå här och riva av några sånger eller att hitta några sköna arrangemang. Det är jättekul och det är inspirerande, men det är inte det som är det centrala, utan ytterst handlar det om, och det här låter så himla fromt, men det är sant, att försöka se Gud. Att söka hans ansikte. Med bönen att, Herre, forma mitt liv efter ditt hjärta. Och där den största delen av det sker nedanför estraden, det säger sig självt. Och min erfarenhet är att det faktiskt kan vara lättare att lovsjunga när tillvaron skakar. Allting ställs mer på sin spets då. När omständigheter riskerar att leda till tunnelseende, då blir det på riktigt angeläget att få sjunga ut orden. Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Och ibland när man sjunger ut de där orden, eller försöker att göra det fast det inte går för att rösten spricker och det stockar sig i halsen, får ta ett steg tillbaka från mikrofonen och låta andra sjunga ut de ord som jag just då inte klarar själv. Det har hänt mer än en gång, kan jag säga. Till sist. När mannen hade sett, när han hade förundrats och när han hade tackat Jesus, då säger Jesus orden: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. som att tro handlar om att se och att förundras och att säga tack. Att denna tro var det största undret i den här berättelsen. Kroppens helande var såklart stort. Det var ett under som man delade med de andra nio. Men det som verkligen förvandlade den här mannen, som gör att han är ihågkommen ända fram till våra dagar, det var att han i den här situationen fick se Jesus i ett helt nytt ljus. Att han såg vem Jesus var. För tron spirar när vi ser Jesus. Framgång och välgång, det kommer och går. Men löftet om Guds närvaro i våra liv, genom livets alla skiften, vad som än händer, det är det som på riktigt betyder någonting. Männens främsta begränsning var inte deras spetälska. Deras främsta begränsning var att de billigt talat var blinda. Att de ännu inte hade sett Jesus. Herre, öppna på nytt våra ögon så att vi ser. I någon mening så kan jag tycka att den här texten väver samman teman från de tre senaste predikningarna. För några veckor sedan hade jag en text som handlade om att bevara vår blick ogrumlad. Fredrik Lignell talade veckan efter om att vi mer än något får glädjas över att våra namn är skrivna i himlen. Och förra veckan så predikade Linnea Sennehed om att äga trons blick, som handlar om att lita på Gud även när han tycks frånvarande. Jag skulle säga att de allra flesta här inne av oss tillhör den grupp som man skulle kunna säga borde se, men inte alltid gör det. Vi som har varit med så länge, så vi kan det där vem Jesus är. Vi klarar oss så pass bra på egen hand så att vi i någon mening har förlorat lite av den där förmågan att förundras. Jag kan ha fel. Om du känner att nu hoppar du på mig och säger någonting som du inte har en aning om, då tar jag tillbaka det. Det kanske bara är jag som känner så. Men alldeles oavsett så är jag tacksam över att få vara i den här gemenskapen, i ert sällskap. Där ni får fortsätta att vägleda mig. Och hjälpa mig att sjunga ut de ord jag inte alltid orkar sjunga ut själv. Här öppna på nytt mina ögon. Lovsång handlar inte om verklighetsflykt och är inte en aktivitet främst för de lyckade eller lyckliga. Nej, lovsång handlar om att exponera sig för Guds lysande ansikte. För att vi ska se och förundras. Och där vi inbjuds att säga tack Jesus. Det var det jag ville dela med er idag. Låt oss be. Tack Jesus. För att vi också får vända tillbaka till dig. Böja oss vid dina fötter och säga tack Jesus. För vad du har gjort. Och vi vet att den som kommer till dig visar du aldrig bort. När omständigheter gör att vi har svårt att se din närvaro, Herre, öppna på nytt våra ögon. Tack Jesus att vi också har fått varandra som medvandrare. Att när vi själva vacklar, när vi själva inte orkar lyfta blicken, så får någon annans tro bära oss. Tack Jesus. Amen. vi får stå upp tillsammans och stämma in i en gemensam lovsång.